Jag väntar inte på telefonsamtal. Det här är min klocka bara, mobilen. Jag vill veta lite grann hur länge jag predikar. Det är därför. Jag får ibland såna här tidningar hem till mig. Missionstidningar. Ni vet, såna där som berättar om vad Gud gör i andra länder. Jag läste senast i morse om den, alltså det var den tidningen som kom från Ibra Radio. Och det står ofta om församlingsplantering och hur Gud gör under. Och människor som offrar mycket av sig själva. Som ger upp någonting av sig själv för att vinna människor för Jesus. Och jag läser ofta de här tidningarna lite grann med blandade känslor. Å ena sidan så kan jag glädjas så otroligt mycket. Gud, du gör det. Du gör undren. Människor får lära känna dig. Omöjliga situationer blir möjliga. Obotliga sjukdomar botar Jesus. Jag kan läsa det. Å andra sidan, det är det som gör att jag har blandade känslor. Det är, men varför gör du det bara där borta? Varför gör du det på andra sidan jordklotet? Vad är det som gör att du har lättare att visa din kraft? Det jag läste i morse, det var om eritreanska gästarbetare. De gästarbetar i muslimvärlden, i arabvärlden. Och inga stora superpredikanter, utan vanliga människor som du och jag som måste försörja sig, som åker dit gästarbetare. Men i sina liv, i att de är där, så berättar de för sina kollegor om Jesus och människor blir frälsta. Och de vanliga människor, ni vet, som gör det trots att det faktiskt är ganska farligt att göra det. Människor blir fängslade för att de predikar om Jesus och så vidare. Eller så har jag läst om hur man gjorde när Citykyrkan i Stockholm skulle köpa sin lokal som de har mitt i stan. Då valde församlingsmedlemmarna att gå istället för att ta spårvagnen. De gick till kyrkan, de gick till sina jobb, de gick. Så de tog inte spårvagnen, utan den pengen tog de och la i kollekten. För att sedan kunna köpa den lokalen. Vanliga människor. Och jag kan bli så där, men Jesus, det fanns en sån villighet till att uppoffra sig själv. För det är väl ett offer att välja att gå. Bara för att man, jag blir frustrerad när jag läser detta. Det är väl därför jag har såna blandade känslor. Jag blir som, men Gud, vad finns det där nu? Vad finns det i Sverige? Var finns den hängivenheten? Vad finns den hos mig? För det är där man landar. Jag kan ju inte titta på, alltså jag kan kanske titta på kristenheten i stort på något sätt och göra någon form av analys och bedömning. Jag gillar att göra sånt. Men det landar ju alltid hos mig till slut. Eller hur? Det finns ett bibeltext som jag skulle vilja läsa från Markus 10. Och vers 17. Det är ett tiotal verser som vi ska läsa. När Jesus fortsatte, det är från vers 17, det sa jag kanske. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä framför honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Och Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Och buden känner du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans, hedra din far och din mor. Och mannen sa: mästare, Allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Och Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: ett, fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad iväg, ty han ägde mycket. Och Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Och lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa än en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma genom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Och då blev de ännu mer förskräckta och sa till varann: men vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Den här mannen hade hållit buden hela sitt liv, eller åtminstone sedan han var ung. Vilket föredöme egentligen, men tänk! Han hade inte mördat någon, och det kanske många av oss kan skriva under på att vi inte har gjort. Han hade aldrig varit otrogen. Han hade aldrig tagit någonting som inte var hans. Ingen kulspetspenna från jobbet. Han hade inte tagit smågodis på Statoil. Inte någonting. Han hade aldrig nallat ur föräldrarnas plånböcker som tonåring. Han hade aldrig tagit någonting som inte var hans. Han hade hedrat sina föräldrar. Lytt dem. Respekterat dem. Hjälpt till med hushållsgöromålen. Kommit hem i tid. Skött sig. Aldrig smält i dörrarna. Aldrig ropat kärring till sin mamma. Alltså, han tog säkert hand om dem nu. Han hedrade. Alltså, vilken man. En god man, en bra man, en föredöme. Ta hand om sin familj. Lever rätt. Och han måste ju gjort det här av någon anledning. En längtan efter att leva rätt. En längtan efter att följa Guds ord. En längtan efter att lyda Gud. Men trots det. Trots att han är en sån god och fin man, så har han insett att någonting saknas. Annars skulle han inte kommit till Jesus och frågat vad det är som fattas. För uppenbarligen är det någonting som fattas. Och mannen vet det. Han frågar om det eviga livet, det själva livet på något sätt som fattas honom. Det är livet som har med evigheten att göra. Det är livet som har med Jesus att göra. Och vad det livet medför. När jag läste den här bibeltexten så har jag stannat vid, eller jag har tänkt. Jag tror att vi är som den rike mannen. Och det kanske är utmanande att säga, för oftast vill man inte liksom identifiera sig med just honom. Men det jag menar är, alltså, vi som svensk kristenhet, vi som församling, du, jag, absolut jag, är som den rike männen. Inte alltid, men ibland. Och kanske nu. Och det jag menar är då att vi också, vi som är kristna, vi strävar också efter att leva rätta liv, leva rättfärdiga liv, eller hur? Vi vill ju göra det som är gott. Vi vill behandla varandra väl. Vi vill vi är liksom redbara, ärliga. Jag menar, när man ställer upp en bra förebild på en kristen person, hur vill man att den personen ska vara? Men inte svära, vi ljuger inte, vi betalar vår skatt, Vi tar hand om våra familjer, vi går i kyrkan, engagerar oss, ger i kollekten och försöker så gott det kommer an på oss att så väl som möjligt representera kyrkan och Jesus genom dem vi är. Och det här är viktiga och betydelsefulla saker. Vi vill leva så, vi ska leva så. Men det jag kan undra över det är när jag tittar på, man ska tänka sig Sveriges kristenhet i stort, kanske vår församling, framförallt mig. Har vi det här livet? Det eviga, alltså jag menar inte om du är frälst eller inte, alltså det här livet i Gud. Och vad det medför, livet som Jesus kom för att ge, det överflödande livet. Kraften, finns Guds kraft i våra gudstjänster? Finns den i mig? Är jag bärare av det liv som Jesus kom för att ge oss? Och är det överflödande i mig så att andra får ta del av det? Den här mannen i Markus 10, han hade ett problem. Det var någonting som stod i vägen. Någonting som hindrade honom från att leva, från att ha det här som han egentligen innerst inne längtade efter. Han var rik och uppenbarligen var det ett problem. Jesus säger ju det, det är svårt. Det är nästan som att Jesus tycker synd om de som är rika. Det var min utläggning, det säger han inte. Men det är svårt, nästan omöjligt för en rik person att komma in i Guds rike. Han säger det ju ändå. Och lärjungarna blir riktigt förskräckta. Titta på varann. Då kanske det är kört för oss också. Jag vet inte hur mycket pengar de hade på kontot. Men är det själva pengarna? Är det syndigt och ogudaktigt att ha pengar? Nej, det är det ju inte. Det är inte det som Jesus menar. För då hade det varit ogudaktigt. Då hade ju inte Gud välsignat Abraham och Isak och Salomo och alla de här stora, tunga gubbarna i Bibeln. Hade inte han välsignat dem med materiellt välstånd? Men de är ju trons hjältar. De är ju föredömen. De är profet, Salomo profetisk förebild på Jesus. David också. Alltså det är inte pengarna i sig. Det var inte mannens pengar på kontot som var själva problemet, utan det var ju vad de hade gjort med honom. Vad rikedomen hade gjort med honom. Han hade det ju bra. Han hade ju, till skillnad från många andra, var han ju inte i konkret behov utav Gud för att få sin försörjning tryggad. Han var lyckligt lottad, han hade det bra. Han behövde inte Gud så där synligt. Han följde buden, han gjorde som han ska. Han kunde det liksom. Och jag funderar på om det här obehövandet, är det ett ord, hade smittat andra delar av hans liv. Han var rik, han hade det bra, han behövde inte. Och frågan om det hade stulit hans hjärta. Jesus pratar om att om man sålde allt så skulle han få en skatt i himlen. Och ni vet ju vad Jesus säger på ett annat ställe. Bergspredikan tror jag. Att där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Det hade stulit hans hjärta. Han var nöjd ändå. Bekväm. Han hade det bra. Och vi är som den rike mannen. Jag är det i alla fall. När vi har det bra, när allt går på spåret, när vi har framgång, när livet är gött, då finns det en fälla, det finns en risk. Vi blir bekväma och vi blir nöjda. Vi behöver ingenting, vi klarar oss fint. Och i praktiken, om jag ska vara riktigt sådär, vi skulle kunna genomföra en gudstjänst utan Gud överhuvudtaget. Egentligen, om man bara ser till rent hur man, om man gör som man ska. Vi har ju liksom ett ganska hyfsat koll på liksom hur många sånger man ska ha inte. Och, ja, någon talar någonting och det är fint och det är bra. Vi blir bekväma, vi blir nöjda. Jag har ett tryggt jobb, jag har en fint inredd lägenhet. Du kanske har sommarstuga, gymkort på Nautilus, kan göra utlandssemestrar, välklädd. Livet är bra. behöver vi då? Behöver vi då Gud? Vi människor har en tendens att glömma, nämligen. Vi glömmer ganska lätt hur det var när vi inte mådde bra. Hur det var de perioderna i livet när livet svajade. När vi var sjuka, innan vi kände Jesus. Hur det var då. Men när Gud väl har svarat på vår bön, när vi väl har fått det som vi sträckte oss efter, när vi fått det som vi längtade efter, när svajandet har slutat att svaja, då finns det en risk att vi glömmer. Det är som att den emotionella drivkraften efter att behöva Gud inte finns där, så då bortprioriterar vi kanske umgänget med Jesus. Bortprioriterar, glömmer bort att det finns människor som fortfarande har behov. Glömmer bort att ge ut av oss själva. Det är ganska lätt att kunna, om man själv är i en sån fas eller om man själv har problem, då är det lätt att känna med någon annan, för man vet precis hur det känns. Man vet exakt hur det känns. Men när vi mår bra och glömmer, riskerar vi att glömma att känna med någon annan också. Och helt plötsligt så kan det vara svårt att göra uppoffringen som att följa Jesus trots allt innebär. Det är en uppoffring. De här människorna som köpte Citykyrkan, som var så drivna utav vi ska ha en egen församling, vi ska se människor bli frälsta, vi ska ha den här lokalen, det ska ligga bra. Det är det värt. Det är värt att uppoffra liksom och gå. Det är bara bra motion i alla fall. De här eritreanska gästarbetarna, vad driver de? Det är värt att riskera livet för att komma till ett land och berätta om Jesus. Är vi bekväma? Är du? Jag är det. Och jag tycker att det är allvarligt. I Uppenbarelseboken 3 så skriver, ni vet där passagen, ni som har läst Bibeln lite mera och längre, så skriver Jesus ett antal brev till ett antal församlingar. Och vi vill gärna identifiera oss med Smyrna och Philadelphia, för de var bra församlingar. Det finns en församling som vi inte vill identifiera oss med. Det är församlingen i Laodikeia. Den som var ljum. Den som Gud ger en jättestor varning till. Det står att i Uppenbarelseboken 3:17 så står det: du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Menar jag att vi är här? Nej. Men jag tror vi kan ta till oss en del av varningen. De säger, du är rik. Jag behöver ingenting. Jag behöver ingenting. Jag klarar mig. Behöver ingenting, då behöver man inte Gud heller. Och därför, de behövde inte Gud. Eller de hade glömt bort. Eller såg det inte. Eller hade inte den emotionella drivkraften. Eller passionen. För man kan ju vara rik och ha det bra och ändå ha en längtan efter Jesus. Men de glömde. Och därför blev de ljumma. Deras hjärtas hängivenhet hade ersatts av någonting annat. Likgiltighet kanske. Ljumhet. Lojhet. Och när jag läste detta så blev jag, men hur är det med Sveriges kristna? Hur är det med oss? Hur är det med mig? Är jag nöjd med hur det ser ut i mitt liv? Är jag nöjd med hur det ser ut i församlingen? Är jag nöjd med hur, rent ärligt då, hur lite påverkan jag kan tycka jag har på mina kollegor? Är jag nöjd? Är du nöjd? Är du nöjd med som vi har det? Ja. Tack för det. Det var en interrogativ fråga, men tack. Men varför kan vi inte ha det som det var förr? Eller som Gud gör på andra delar av planeten? Vi läste, eller Harald läste om resultatet utav Jesu tjänst. När livet manifesterar sig, det överflödande, det sker ju på alla plan. Det var om blinda som fick sin syn, det var om döva som fick höra, det var döda som uppväcks. Och då, jag står ju fullständigt tro för att jag menar, var fysiskt döda, jag behöver inte vara andligt döda bara. Döda människor, för fattiga, för bedrövade, så predikades ett glädjens budskap. Livet som Jesus är och ger överflödar och vänder upp och ner. Och hur många sjuka har jag botat den här veckan? Alltså nu kanske någon tycker så här, nej men nu står hon där och är lite överspänd och besvärlig och överandlig och så där. Ja, kanske. Men jag kan ju fortfarande bara läsa innantill. Jag kan inte göra någonting annat i alla fall. Och jag vet vad Jesus säger i Markus, precis där i slutet 16. Tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar och sjuka ska bli botade. Och Jesus verkar tillsammans med de lärjungarna. Och jag kan säga, men jag kan ju läsa det och så kan jag titta, sker det eller kommer jag med bortförklaringar vad det beror på? Är du som den rike mannen som följer beteendemönstret? Men saknar det här kraften i livet? Det kan ju bara du svara på. Jag vet ju inte hur det ser ut hos dig, men jag tror att du liksom jag, liksom den rike mannen innerst inne, vet svaret. Jag vill inte göra dig upprörd. Jag vill inte göra dig arg. Ja, du får ju om du vill naturligtvis. Men det, jag vill inte anklaga. Jag vill inte att du ska känna dig anklagad. Jag vill inte att du ska känna dig beskyld. För jag tittar mest, som man ofta gör när man står och predikar för andra, då tittar man mest på hur det är hos sig själv. För det här är en nöd för mig. Det här är en sorg. Det här är en frustration. Det här är ett rop någonstans. För jag ser en diskrepans. Jag ser en skillnad mellan Bibeln och hur det ser ut hos mig. Mellan kristna i andra länder och hur det ser ut hos oss. Och jag menar inte att Gud inte berör människor i vårt land. Det är klart han gör det. Och människor blir frälsta. Det är klart de blir det. Men det är inte så mycket. Inte så mycket som vi skulle önska. Och definitivt inte så mycket som jag skulle önska. Så jag ställer mig då frågan, Magdalena, hur står det till med överlåtelsen, med offervilligheten? Är jag beredd, för det är ju det som det ställs inför, då, hur mycket av min egen bekvämlighet är jag beredd att lägga ner? För jag tror att det finns en väg ut ur detta. Jag tror att Gud har tänkt stora saker för vårt land. Jag står fullständigt övertygad om att de kristna i Södertälje, vår församling, du som sitter här och jag som står här. Jag är fullständigt övertygad om att den helige ande vill använda oss mycket mer. Att den helige ande vill förhärliga Jesus mycket, mycket mer. Jag är övertygad om det. Jag är övertygad om att Jesu hjärta ropar högt i sorg över alla de kollegor jag har som inte känner honom. Som bär på det hål som Jesus vill fylla. Som bär på den sorg som Gud vill trösta. Som bär på längtan efter honom. Han längtar efter att upprätta människor. Och vill göra det mycket ju. Han längtar efter att varenda bekännande kristen ska bli en bärare utav Guds ande. Guds manifesterande kraft. Det gäller ju alla lärjungar. Jag menar, lärjungarna i Bibeln är ju ingen skillnad jämfört med oss. Och här på sig, tur är väl det. De var definitivt inga övermänniskor. Grälade och ville liksom ha den främsta platsen och slogs och var ljög och förrådde varann och allt möjligt. Alltså, det finns ju där. Livet. Och jag tror att vi åter ska jämföra oss kanske med den rike mannen och delvis göra som honom. Han hade på något sätt lyssnat på sin egen längtan efter någonting mer. Och han kommer till Jesus och faller ner, böjer sig inför honom och säger: vad ska jag göra? Och jag tror det är det vi måste göra också. Återigen, varje dag finns, Jesus säger att den som ska följa mig ska varje dag bära sitt kors. Det finns varje dag någonting att ge upp av sitt eget. Men frågan är ju om du är beredd att ge upp lite grann utav det som är så bekvämt, det som vi tycker är så bra, det som vi tycker är så fint. Är jag beredd att ge upp utav min egen prestige kanske? För att verkligen berätta för någon annan om Jesus. Är jag beredd att ge upp av min fritid för att trösta någon annan? För att engagera mig i någon som ingen annan bryr sig om, som är jobbigt? Är jag beredd att offra utav min nattsömn för att be? Är jag beredd att ge mer av min tid med Jesus, att jag har kraft att ge när någon kommer och ber om förbön? Är jag beredd att inte köpa den senaste bilen för att kunna ge till någon som faktiskt behöver, få ge till församlingen för att församlingen ska stå där och ha liv och kraft och vara en plats där människor får se vem Jesus är, där det blir en plats där himmel och jord möts, där det blir en plats där Guds härlighet manifesterar sig. Det kostar ju. Det gör ju det. Det kostar i arbete, det kostar i pengar, det kostar i villighet, det kostar i kärlek. Det kostar i att det som jag tycker är bekvämt, det som jag tycker är skönt, det som jag tycker är fint, det är kanske inte det som jag ska göra. Och det är ju lätt för mig, och det är lätt för oss att på sätt och vis säga ja, vi vill följa, ja, vi är beredda. Det är jättelätt att ha en hög bekännelse och det är väldigt svårt att leva upp till den. Det vet vi alla. Mannen visste det. Han visste nog, men han klarade inte av det. Han gick bedrövad därifrån, åtminstone den gången. Sen så har vi ju ingen fortsättning följa. Vi vet ju inte vad som hände sen, naturligtvis. Men då, i det valet, så han klarade inte av det. Och vi kanske inte heller klarar av det. Men det Jesus säger, även om det känns omöjligt. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. För Gud är allting möjligt. Allt är möjligt för Gud. Det är möjligt för honom att beröra mitt hjärta och ditt hjärta så att vi vill. Det är möjligt för honom när vi står där inför Jesus, ödmjukar oss och säger, vad ska vi göra? Och Jesus faktiskt säger vad det nu kan tänkas. Det kan ju vara olika saker som den helige ande pekar på. Du, det här, Magdalena, det här kanske du skulle sluta med. Den här bekvämligheten, det här området. Då är det möjligt för Gud att ge den kraften. Eller hur? Och det är möjligt för Gud att förnya kristenheten i vårt land. Det är möjligt för Gud att resa upp vilken församling som helst. Det är möjligt för Gud att också i vårt land, också i vår stad, också i ditt omedelbara vardagsliv göra som han gör i andra delar av världen. Det är möjligt för Gud. Amen. Jesus. Jesus. Oj, oj, oj. Här är det du. Det är dig. Det är dig det handlar om. Det är du som är det eviga livet. Det är du som är det eviga livets källa. Och Jesus, jag vet ju, jag läser innantill vad du gjorde när du vandrade de där åren på jorden. Och vad du gör än idag. Du är densamme, Jesus. Du är densamme, Herre. Och Herre, jag vet att du ser på oss med kärlek. Precis som du ser på den rike mannen när vi står där inför dig. Och bara tycker att vi inte har det här överflödande kraften som vi önskar att vi hade. Men du ser på oss med kärlek, Herre. Tack för det. Det är inte fördömelse, det är inte förakt, utan det är kärlek och nåd som kommer ur dina ögon. Och det är kraft ifrån dig som hjälper oss. Så jag ber om det. Jag ber om förvandlade hjärtan. Jag ber om ett förvandlat hjärta i mig själv. Jag ber om det för vår församlings överlevnad, för Södertäljes överlevnad. Jag ber om ett vidrörande för Sveriges kristna, för alla kristna kyrkor i den här staden, Herre. Herre, att vi lägger åt sidan det som vi tror är så viktigt, det som vi tror att livet handlar om, det som kanske uppslukar oss, det som har stulit vårt hjärta. Herre, vi vill ju att du ska ha vårt hjärta. Vi vill ju inte ha vårt hjärta i allting annat. Inte egentligen. Och så har det smugit sig in områden som skäl. Som skäl dig från dig. Förlåt oss. Förlåt mig. Och Herre, nu står vi inför dig. Nu är vi inför dig och vi ber. Visa oss vad du vill att vi ska göra. Och framförallt så ber vi om nåd och kraft över våra liv att förmedla det överflödande liv som du ger, som du är. Låt oss få lära känna dig mer. Låt oss få en större kärlek till dig. För ur kärlek så kommer vi en glädje att ge upp det som är det egna. Det är kärleken till dig, Jesus, och jag ber om den. Helige ande, föd den mer i mig, i oss. I oss, Herre. Och Herre, jag ber att vi ska kunna förmedla den imorgon till dem som inte känner dig. Jag ber att få kunna förmedla kraften. Jag ber att kunna ha kraft när vi lägger våra händer på de sjuka. Jag ber att kunna ha ord när människor kommer med sorg och nöd. Jag ber att kunna ha kärlek som reser upp medmänniskor, kollegor, syskon. Herre, Herre det är du, Herre det är du, Herre det är du som vi sträcker oss efter. Helige, ljuvlige Jesus. Vi böjer oss inför dig. Vi böjer oss inför dig, Jesus. Hjälp oss du. Amen.